Välkommen till Skånes taltidning nummer 50, 2021. Vilket som hörs blir julnumret och också vårt sista för i år. Utgivningsdag torsdag den 16 december. Solen går upp 8.32, går ner igen redan klockan 15.34. Och det är nästan så mörkt det kan bli, för på tisdag är det vintersolstånd. I olika studier sitter Mats Sundling och Dodo Parikas och fjärrtekniker är Martin Holmström. Det här är innehållet.
Coronaspridningen fortsätter öka snabbt i Skåne och nu kan 60-åringar få en boosterdos vaccin.
Nu går det att få ledsagning mellan tåg och buss på 5 stationer i Skåne.
Och nu ska det vara klart. Ystad förbjuder cykling på gågatan.
Stämningsfullt när Lucia firades hos SRF i Ängelholm. Viktigt att möta andra trots pandemin.
Föräldrar till barn med funktionsnedsättning nekas stöd. Rättsosäkert, säger Inspektion i en kritisk rapport.
Årets sista talbokstips innehåller många mödrar, historiska gruvligheter och en ny boktipsare.
Sebastian Modin, tvåa i världscupsprint.
Vad vet du om Peps Persson? Fina priser att vinna i vår ljudliga jultävling.
Öppnat och stängt så med bibliotek, apotek och inferno.
Och så evenemangstips med julkonserter och syntolkad bio.
Och en kalender med ljusare tider och nyårsklockor.
Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden, referat samt ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar hela Skåne på tavla. Och allra sist, redaktionsrutan.
Men vi börjar med coronaläget som försämrats och såg ut så här i tisdags när vi gick in i studion.
Antalet skåningar som har smittats av covid fortsätter gå upp. Den senaste veckan har det gått upp från i snitt 281 personer om dagen till knappt 400 under de senaste 7 dagarna. Det är mer än en fördubbling jämfört med för bara 2 veckor sedan. En del av ökningen kan förklaras med att fler testar sig efter att även fullvaccinerade nu råds att testa sig vid symptom. Men andelen positiva provsvar ökar. Och det gör också smittan i samhället, det säger Smittskydd Skånes Eva Melander. Och som mest vid privata sammankomster i hemmen, men även på arbetsplatser och större möten som till exempel julfester, enligt henne. Och allra störst ökningen bland barn och bland vuxna mellan 30 och 50 år. Ett tecken på att barn smittar sina föräldrar, enligt Melander. Antalet inlagda på skånska sjukhus med covid har också gått upp till i tisdags 79 personer. En flerdubbling jämfört med tidigare i höstas. Bland dem är gruppen ovaccinerade rejält överrepresenterade. Och många av dem är relativt unga och annars friska. Trots att smittspridningen skjuter fart är Sverige fortfarande förskonat jämfört med resten av Europa, där läget är värre. Med överbelastad sjukvård och många döda. I till exempel Norge är smittspridningen nu större än någonsin och man har också återinfört hårda restriktioner. Den nya coronavarianten Omikron sprider sig i Europa och hittills har 25 fall hittats i Skåne. Och den här mutationen har visat oroväckande tendenser att både vara smittsammare än tidigare varianter och ha en förmåga att drabba både dubbel- och till och med trippelvaccinerade. Däremot verkar än så länge inte göra människor särskilt sjuka. Och som tidigare, vaccinering, trots att effekten klingar av med tiden, ett bra skydd mot allvarligt insjuknande eller död, oavsett virusvariant. Nu kan alla i Skåne som fyllt 60 år få sin tredje dos vaccin. Påfyllnadsdosen kan man få på sjukhusens drop-in-mottagningar och sen i måndags kan alla över 60 också boka en tid för det på vårdcentralerna. På samma ställen går det också bra att få sin första dos om man väntat till nu. Och nu kan också unga mellan 12 och 15 år gå till samma ställen. Hittills har de vaccinerats i skolorna. Något som för övrigt 2 av 3 i åldersgruppen gjort. Och för den som är under 65 ska det ha gått minst 6 månader sedan den andra dosen. Folkhälsomyndigheten fortsätter att rekommendera att stanna hemma vid symptom, att hålla avstånd och undvika trängsel. Särskilt gäller det inomhus för ovaccinerade och alldeles särskilt deras kontakter med äldre och andra i riskgrupper. Men, sa generaldirektören Karin Tegmark Wisell i förra veckan, citat, om alla vuxna är vaccinerade och alla är friska finns inga skäl att avråda från julfirande med släkt och vänner. Från den 1 december kan som bekant den som vill gå på evenemang med fler än 100 deltagare avkrävas ett covid- eller vaccinpass. Eller nekas komma in, något som de flesta arrangörer nu följer. Och skulle smittspridningen eller vårdbelastningen öka har regeringen aviserat fler restriktioner. Som till exempel vaccineringskrav på butiks- och restaurangbesökare. Vaccinbeviset är som vaccinet gratis och finns att ladda ner hos E-hälsomyndigheten. Och den kan också nås på telefon 0771 766 200.
Det rapporterade Mats Sundling.
Nu kan den som har en funktionsnedsättning få ledsagning av Skånetrafiken också mellan tåg och buss, buss och tåg eller buss och buss. Det gäller sedan den 1 december på de 5 största tågstationerna i Skåne. Malmö central och de i Lund, Helsingborg, Kristianstad och Hässleholm. Och ledsagningen gäller också för resor med olika bolag, som till exempel buss eller tåg med Skånetrafiken, följt av tåg med SJ till en annan del av Sverige. Och ledsagningen beställer man hos Skånetrafikens kundservice på telefon 0771 77 77 77. Sen ska man säga ordet ledsagning i telefonsvararen. Och den person som då svarar skickar beställningen till en sambandscentral som ordnar ledsagningen för hela resan. Efter bokningen kan man få en bekräftelse via e-post eller sms. Ledsagningen är gratis men måste beställas minst 24 timmar innan resan. Och skulle det uppstå problem med den bokade ledsagningen så går det att ringa ett nödnummer. Och det har telefon 0774 44 55 55. Och det numret finns också i bokningsbekräftelsen och på mötesplatsskyltarna. Och det går också att som tidigare få ledsagning från de så kallade mötesplatserna till och från tågen och hjälp med att hitta sin bokade plats. Och också hjälp vid tågbyten. För ledsagning gäller generellt att den ska beställas hos företaget eller trafikhuvudmannen man åker med. Är det för resor utanför Skåne med till exempel lokaltåg i Småland blir det hos de respektive länstrafikbolagen där. Ledsagarna hjälper inte till med att gå till andra ställen på stationen eller med biljettköp där. Det bör man alltså ha klarat av innan resan.
Cykelförbud eller inte på gågatan i Ystad har debatterats flitigt den senaste tiden. Många synskadade längtar efter ett sånt eftersom gatan är trång och känns farlig när cyklar kommer i hög fart. Men turerna har varit många. Först förbjöd kommunen cyklarna och länsstyrelsen upphävde beslutet eftersom det inte fanns dokumenterat att polisen varit kontaktad. Kompletterande handlingar skickades till länsstyrelsen och förvaltningen tog ett nytt preliminärt beslut om cykelförbud. Men nu ska ett permanent beslut fattas av hela myndighetsnämnden om att cykling är förbjuden på gågatan. Och moderate ordföranden i nämnden, Stefan Engdahl, är övertygad om att cykelförbudet består.
Vi tar ett nytt beslut som blir exakt detsamma som jag tog på delegation tidigare, men nu tar vi det som ett nämndsbeslut.
Är alla partier överens om det här?
Ja, det är.
Det finns inga skiljaktigheter i nämnden?
Nej, det finns inga skiljaktigheter i nämnden.
Men är ni säkra på att länsstyrelsen inte återigen inhiberar beslutet?
Ja, det skulle vara mycket märkligt om de gör det. För den här gången så var det ju, de inhiberade ju på grund av en formalia fel, nämligen att det inte var skrivet i beslutet att vi hade kontakt med polisen, vilket vi hade haft, men det stod inte i beslutet. Och nu så står det i beslutet, så att jag har svårt att se att de skulle inhibera det igen.
Men nu råder det ju cykelförbud på gågatan. Har du märkt om det har förändrats någonting där?
Ja, sen vi tog beslutet då var det 26. Sen dess är det jätteskillnad.
På vilket sätt?
De flesta leder sina cyklar. Det är klart det finns en och annan som inte gör det utan tar och cyklar. Men det kan ju bero på antingen att man inte har begripit att det är cykelförbud eller så trots att man förbudet, det kan inte jag säga. Men det är väldigt få som cyklar. Det är enstaka cyklister som man ser. De flesta leder sina cyklar eller också inga cyklar alls.
Och hur påverkar det miljön på gågatan?
Ja, det påverkar ju en helt annat drön och människor kan gå där utan att behöva känna att de riskerar att bli påcyklade. Jag tror aldrig jag har mött så många människor som varit fram och tagit med hand och tackat för det här beslutet någon gång. Så det har verkligen varit en positiv upplevelse, måste jag säga.
Men i tidningarna så har det varit en del insändare emot beslutet.
Jo, jag tycker det vore märkligt om det inte var så att 100% av alla skulle vara helt nöjda. Det är tror jag precis vad beslut som är sådana. Men jag tror att de absolut övervägande delen av kommuninvånarna är väldigt positiva. Men just det som många har kommenterat, att man tvingar ut cyklisterna på blandtrafikskator, vilket jag menar är en fullständig missuppfattning mot hur regelverket ser ut.
Det ska vara gångfart och man ska lämna företräde och sådär.
Så att vill man cykla fortare måste man i alla fall ut på blandtrafikgatorna. Det går inte att cykla fort där det är gångfart. Därför är det liksom en märklighet att man tycker att man tvingas ut när man kan leda cykeln i gångfart.
Finns det något annat ställe i Ystad där man funderar över att göra något liknande att förbjuda cyklister?
Nej, det är inte förbjuda cyklister, för att det har vi inte tänkt. För det är just så Östgatan som är den tätaste, alltså gågatan där det är mycket folk. Sen har vi haft gågata periodvis på Hamngatan, men det har inte alls varit samma problem där. För att det går inte människor på det sättet mitt ute i gatan, även om det är gågata. Där är problemet snarare att folk kör bil fast det är förbjudet.
Och efter att Skånes taltidning lästs in fattas beslutet om permanent cykelförbud på gågatan i Ystad. Vill ni höra ett tidigare inslag om gågatan i staden där Vicky Svedrell som är synskadad beskriver hur hon tycker att det är att gå där, så finns en länk på vår hemsida. Åsa Kjellman Erise intervjuade Stefan Engdahl, ordförande i myndighetsnämnden i Ystad.
Julen närmar sig och i veckan var det Lucia. Vi åkte till synskadeföreningen i Ängelholm-Båstad som fick besök av kulturskolans Lucia-tåg. Vi passar också på att höra hur några där funderar över helgerna som kommer och hur de tänker fira med tanke på pandemin som ju fortfarande pågår. Med skillnaden jämfört med förra julen att många nu är vaccinerade och en del har även fått en tredje dos vaccin.
I vita, långa Lucia-linnen skrider Lucia-tåget fram med ljus i händerna och Lucian först med tänd krona i sitt hår och tärnorna med gröna kransar omlindade med röda sidenband liksom de har kring midjan, både Lucian och hennes tärnor, medan stjärngossarna har vita linnen som hänger raka och nystrukna. Sången blir starkare ju närmare de kommer publiken som består av runt 30 personer. Det är stämningsfullt och något många längtat efter under pandemin då mycket har ställts in.
Drömmar när vi Jesus undret och sia. Jag heter Gullvi Hansson.
Jag heter Bodil Karlsson och bor här i Ängelholm också och trivs jättebra.
Och idag så är ni här för att lyssna på det här Lucia-tåget. Hur är det att komma ut och kunna lyssna på sånt här, Gullvi?
Ja, det är mycket, mycket roligt i och med att man är pensionär och gammal. Så under pandemin var jag hemma hela tiden, vad som angavs. Och jag är så glad nu att synskadade anordnar någonting som jag kan gå på. För jag är med i fler föreningar och det har inte varit någonting. Men det som är roligt med denna föreningen att vi alla har nedsatt syn. Motsvarande till om man går på en annan förening, då är det endast jag och någon till som har nedsatt syn. Och det liksom tas inte hänsyn på samma vis.
Och Bodil, vad säger du? Hur tycker du det är att kunna gå på ett sånt här Lucia-firande?
Mycket, mycket bra. Och komma ut ibland likadana som jag själv är synskadad. Och annars sitter jag bara hemma, kommer ingenstans. Så jag tycker det är jättetrevligt.
Och hur har det varit under pandemin fram till du fick vaccinationer?
Jag är hemma, så jag kommer ingenstans. Utan jag sitter i min lägenhet och så när sådana barnen kommer och tar ut mig då och då.
Men nu den här julen, kommer den att bli annorlunda än förra julen tror ni med tanke på vaccinationer och så?
Ja, jag ska till min barnbarns barn. Och det är ju lite mer att ta hänsyn till det här. För de har småbarn också. Så. Men annars så det är det jättebra.
Och Gullvi, vad säger du om den här julen som nu kommer när många är vaccinerade men ändå så finns pandemin kvar? Hur blir det för dig?
Ja, jag är tillsammans med min son och hans barn. Och vi är vaccinerade alla. Jag är vaccinerad 3 gånger. Så den blir som det var innan pandemin. Men i fjol var vi endast 3 på julafton.
Och hur känns det att julen blir ungefär som tidigare i år då?
Ja, det är roligt. Mycket roligt är det. Så vi får väl hoppas att jularna framöver ska vara minst lika roligt som denna.
Lucia-tåget består av kring 25 ungdomar från kulturskolan i Ängelholm. Och det blir både flöjt, deklamation, solosång och trumpet under stunden som de är på besök. En annan som sitter och följer Lucia-tåget är Fred Jönsson, som också bor i Ängelholm. Och även för honom har mycket ställts in under året. Men en sak har han kunnat hålla på med, och det är vattengymnastik. Och som också har hjälpt honom att hålla formen.
Det är vattengympan som har hjälpt. Plus att jag får en promenad också. Jag går 20 minuter ungefär innan jag kommer dit.
Och vattengympan, där har det varit öppet?
Det har varit öppet, ja. Hela tiden.
Och vad betyder vattengympan?
Att man håller sig i form. Först och främst. Plus att man träffar andra människor.
Och det är viktigt det här med att träffa andra?
Ja, det tycker jag nog. Det tror jag alla tycker också.
Och det här med att gå på Lucia-firande idag, hur känns det?
Det känns jättebra. Förra året blev det ingenting någonstans. Så det jag tror jag blir uppskattat idag.
Hur kommer din jul att bli i år om du jämför med hur det var förra året?
Ungefär likadant. Min fru ska vara hemma själv. Vi ska inte ta ut någonstans.
Och är det på grund av pandemin?
Nej, det är det att vi har barnen rätt så långt härifrån. Då vill jag inte hålla på och åka.
Men har pandemin påverkat dig mycket i ditt sociala liv?
Ja, det har det gjort. För jag är med en sångkör också här i Ängelholm, PRO-kören, Sångfåglarna. Och vi har ju inte gjort någonting på sen förra våren. Men nu har vi gjort en uppstart, så vi har kört i höst nu. Det har varit lite segt, tycker jag. Allting har varit inställt ju. Vi har inte löst in oss här hemma, utan vi har gått ut ändå. Alltså, vi har varit försiktiga ju.
Och hur ser du på det här nu med nya varianter av viruset och så?
Ja, det är ju lite skrämmande i det. Och det tråkiga är då att många som inte vill vaccinera sig. Har de gjort det, så kan det inte varit så farligt.
Men sådana här saker då, som ett Lucia-firande, betyder det mer när man har märkt hur det är när det inte blir av?
Ja, det är en tradition som funnits i alla år som man kommer ihåg ju. Och när det då finns ett år, så saknar man det ju.
Vad är det du saknar med det?
Det är ju Lucia-tåget och deras fina sånger. Plus att gemenskapen nu med alla medlemmar som kommer hit.
Och så är stunden över och Lucia-tåget vandrar ut för att fortsätta lussa någon annanstans. Men de lämnar efter sig en stämning som Bodil Karlsson beskriver genom att hålla upp händerna framför sitt hjärta.
Åh, det är lugnt här inne. Ja, men det är skönt. Det är jättefint.
Gulvi, hur var det här, Lucia-tåget?
Mycket bra, men det var både ljus och mörka röster.
Tänk när man gick i skolan och fick vara tärna. Oj, oj, oj. Det var som att bli höjt i sköljarna. Ja.
Så du minns det när du ser Lucia-tåget?
Ja, det minns man.
Det var underbart. De frågar som gudar. Ja. Men man blir lite salig av det, faktiskt. Nästan som man blir gråtfärdig.
Du ser lite röd ut i ögonen.
Ja, men så är det faktiskt. Ja, vad tyckte du själv då?
Nej, jättefint.
Ja, det var fint. Nej, det var bra.
Sist hörde vi Fred Jönsson, en av besökarna på SRF Ängelholm Båstads Lucia-firande, i den nya lokalen på Gasverksgatan i Ängelholm. Här hyr de, liksom andra funktionshinderföreningar, in sig. Och inslaget hörde vi också Gulvi Hansson och Bodil Karlsson. Reporter var Åsa Kjellman Risi.
Familjer som har barn med liknande funktionsnedsättning riskerar att få olika bedömningar och stöd när de söker det nya omvårdnadsbidraget hos Försäkringskassan. Det skriver Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i en rapport och menar att detta är rättsosäkert. Orsaken är att det saknas nationella riktlinjer för vad som är ett normalt föräldraansvar. Ett ansvar som Försäkringskassan numera lägger större fokus vid. Istället är det upp till enskilda försäkringsutredare att bedöma, något som inspektionen nu vill ändra på. Till Ekot säger ISFs Maria Gustafsson, citat, vi skulle säga att det är allvarligt. Det kan leda till att liknande behov hos barn får olika bedömningar, slutcitat. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan ansöka om ersättning från Försäkringskassan om de behöver gå ner i arbetstid eller har extra kostnader. När vårdbidraget ersattes av omvårdnadsbidraget 2019 så var tanken att föräldrar skulle ha samma förutsättningar att få bidraget. Men så har det alltså inte blivit. Efter skiftet fick 33% en lägre ersättning och 21% avslag. En viktig förklaring är att barn blivit äldre och behöver mindre omsorg. Men i nästan hälften av fallen där föräldrarna har fått lägre ersättning eller avslag går det inte att se varför. Vilket, enligt Inspektionen för socialförsäkringen, nu visar på behovet av nationella riktlinjer för bidragsbedömningarna.
Så till årets sista talbokstips, där mödrar spelar en stor roll i flera av böckerna. Det blir också deckare, både historiska gruvligheter och en något lättsammare nutida kriminalhistoria. Och så introducerar Stadsbiblioteket i Kristianstad en ny boktipsare vid namn Jessica Sten. Hon tar över efter Karin Gustafsson som gått i pension. Det slutna sällskapet heter en dokumentärfilm om turbulensen i Svenska Akademien här om året. Men en bok som Stefan Sjölund ska tipsa om först handlar inte om akademin, även om titeln är densamma.
Nej, det är inte. Det här är en roman från Amerika, skriven av Elisabeth Clefoot. Den är från 2019 och det är en talbok med text på 15 timmar och 55 minuter och inläsare är Helena Gripe. Charlotte, eller som hon kallas Charlie Calloway, är 17 år och kommer från en välbärgad familj. Hon är duktig i skolan och kommer in på den prestigefyllda internatskolan Norwood i New England, USA. Charlie har en mörk hemlighet som hon så mycket som möjligt försöker undvika att tänka på. Hennes mamma försvann för 10 år sedan när Charlie bara var 7 år gammal. Fallet blev då mycket uppmärksammat. Hennes pappa blev mer eller mindre utpekad och dömd i massmedia för att ha mördat sin fru och gjort av med kroppen. Mammans släkt tror också att pappan ligger bakom på något sätt och Charlie, hon vet inte vad hon ska tro. För att slå sig fri från den mörka familjehistorien kastar sig hon ut i studentlivet. Eftersom hon kommer från en inflytelserik familj blir hon snart erbjuden att gå med i den hemlighetsfulla A-gruppen. Detta slutna sällskap är mycket exklusivt och ingen utomstående vet vilka som är medlemmar. För att bli fullvärdig medlem tvingas de presumtiva medlemmarna att utföra vissa uppdrag som var och en för sig kan ses som oskyldiga spratt, men som det senare visar sig kan påverka både elever och lärarets framtid och karriärer. En kväll kommer hennes morbror på oväntat besök och överlämnar en mapp med dokument och fotografier som väcker nya frågor och får Charlie att börja ta tag i mysteriet med mammans försvinnande.
Vad är det för typ av bok? Är det en thriller, en spänningsroman? Vad är detta för historia?
Spänningsroman är väl en ganska bra beteckning.
Är det ett vältrande i den amerikanska överklassens elände? Eller?
Ja, jo, men det är nog lite vältrande i den amerikanska överklassens elände. Och lite ungdomsroman.
Nästa bok kommer från en helt ny talbokstipsare. Vad heter du?
Jag heter Jessica. Jag har precis börjat min tjänst här på uppsökande avdelningen i Kristianstad. Men har tidigare jobbat som bibliotekarie i 10 år, bland annat på filialbibliotek och på bokbussen.
Och om du läser själv, vad väljer du helst då?
Då väljer jag helst deckare. Men även lite feel good blandat.
Det var en mamma som försvann i den första boken från Stefan. Och här är det också en mammahistoria.
Ja, det här är en bok av Sofia Lundberg. Den heter Som en fjäder i vinden. Talbok med text. Speltid 9 timmar och 8 minuter. Inläsare är Thomas Ekelöf. Varför är hon inte här nu, mamma? Om hon är din bästa vän? Viola dröjer med svaret. Det undrar jag också. Hon bara försvann ur mitt liv. Som en fjäder i vinden. Den här boken, Som en fjäder i vinden, handlar om Viola och Lilly. De allra bästa av vänner som växer upp som grannar i 40-talets Visby. Lilly växer upp i ett fattigt hem med många syskon och måste hjälpa till mycket hemma. Viola växer upp som ensam barn i en familj som har det gott ställt. Och vi får följa de här flickorna och deras vänskap och livsöden från barndom fram till nutid vid samma datum varje år, den 12 augusti. Detta datum har firats varje år av flickorna och kommit att bli väldigt viktigt för dem båda. I fina miljö- och uppväxtbeskrivningar av 40- och 50-talets Visby följer man Viola och Lilly tills ungdomsåren då Lilly råkar illa ut och till slut flyr till Paris medan Viola stannar i Visby och bildar familj. Trots att de lever olika liv långt ifrån varandra och kontakten dem emellan upphör så slutar de aldrig längta efter varandra. Så en dag, den 12 augusti 2019, så ringer plötsligt Lilly till Viola för att ta farväl. Och Viola, hennes döttrar, åker till Paris för att försöka hitta och återse Lilly en sista gång. Där får de också svaret på den gåta som Viola länge undrat över. Det här är en gripande relationsroman, berättad på ett speciellt sätt där alltid datumet 12 augusti är i fokus. Och den här romanen har sin grund i en verklig händelse. Det var Sofia Lundbergs mamma som berättade om ett samtal hon fått från sin barndomsvän som ringt för att ta farväl. Kort efter samtalet så dog väninnan och lämnade mamman i sorg. De hade vuxit upp tillsammans, bott grannar i Visby, sprungit mellan tomterna, badat i havet, blivit kära och gått på dans. Samtalen Sofia hade med sin mamma om allt hon och väninnan upplevt tillsammans blev inspirationen till denna fängslande bok.
Du sa att Lilly råkade illa ut. Vad betyder det? Eller avslöjar du?
Hon satte sig i en situation där hon var tvungen att åka iväg.
Och Stefan fortsätter med en verklig historia, fast det är lite i romanform och det finns en mamma med här också.
Ja, just det. Och mamman är väldigt central i den här boken. Jag har läst Barnen på Hidden Valley Road av Robert Philip Kolker. Det är en talbok med text, 16 timmar och 52 minuter, och inläsare är Hans Sandqvist. Det här är en annorlunda familjehistoria. Mimi och Don Galvin bodde på Hidden Valley Road i Colorado Springs och fick mellan 1945 och 1965 hela 12 barn tillsammans. På bokomslaget ser man föräldrarna och 10 av barnen finklädda och uppradade i en trappa med juldekorationer. De är bilden av den perfekta familjen. Pappa Don gör karriär inom det militära och mamma Mimi vill vara den perfekta hemmafrun som uppfostrar alla sina barn till ansvarsfulla och kulturella samhällsmedborgare. Man går i kyrkan på söndagarna, man är alltid hel och ren, man spelar in radioprogram med klassisk musik och sitter gemensamt och lyssnar och analyserar, etc. etc. Men fasaden krackelerar när den äldste sonen Donald mår allt mer psykiskt dåligt och senare diagnostiseras med schizofreni. Och det räcker inte med det. Efterhand som syskonen kommer upp i de sena tonåren, 20-årsåldern någonstans, så insjuknar den ene efter den andra, så att till slut 6 av de 12 barnen blivit dåliga. Sjukdomen förde familjen till ruinens brant och påverkade naturligtvis alla, även de som inte drabbades av schizofreni. Olika familjemedlemmar kommer till tals när Robert Kolker skildrar familjens sjukdomshistoria. Främst de 2 systrarna som kom i slutet av syskonskaran, de är födda 1962 och 65. Emellanåt sticker författaren in facklitterära kapitel om forskningen kring schizofreni och vilka behandlingsmetoder som använts och har använts, och på vilket sätt familjer som familjen Galvin har kunnat bidra till forskningen. Jag noterar att talboken är klassad som skönlitteratur medan den tryckta boken är klassad som facklitteratur. Och ja, den är något mellanting, men inte desto mindre så är den läsvärd.
Och du fortsätter med en deckare.
Ja, då ska vi prata om Frusen timme av Britt Peruzzi. Det är en talbok med text och speltiden är 11 timmar 47 minuter. Inläsare är Helena Gripe. Och här möter vi kriminalkommissarie Alda Luppi som jobbar vid NIS-polisen. Och i NIS faller snön och vindarna viner. Mitt under polisens årliga bal så kommer ett larm och Alda, hon tvingas iväg och in i ett fall där ett svenskt par i 50-årsåldern hittas skjutna i en badort. Brutalt mördade efter vad som ser ut och har varit en kärleksnatt. Det visar sig vara ett komplicerat fall som blev än mer invecklat då Alda upptäcker att parets son försvann under mystiska omständigheter för 7 år sedan. För att få klarhet åker Alda tillsammans med sin svenska kollega Ilse till Ven. Här träffar hon den svenska polisen Thomas som tidigare jobbat med fallet med den försvunne sonen. Parallellt med den här deckargåtan följer vi Alda Luppis något trassliga privatliv med åldrande föräldrar, äkta man och dotter. Alda, som är stark, smart och driven, kämpar för att inte låta det privata livet gå ut över jobbet. Och samtidigt som gåtan nystas upp reflekterar hon över sin egen livssituation och de val hon måste göra. Författaren Britt Peruzzi, hon har liksom Alda Luppi, italienskt påbrå, och Nis med sina vackra omgivningar tillhör hennes favoritplatser. Det märks tydligt i denna inte alltför blodiga deckare, där mordintrigerna blandas med målande beskrivningar av Nis och framförallt med skildringar av mat, vin och restaurangbesök. Det här är en bok i samma anda som Donna Leons atmosfäriska pusseldeckare. Frusen timme är del 3 i serien om Alda Luppi. De andra delarna heter Aldrig glömma och Stilla vatten.
Och Stefan fortsätter med en bok som också innehåller måleriska beskrivningar men av ett helt annat slag.
Ja, jag tänkte prata lite om 1795 av Niklas Natt och Dag. Talbok med text, 13 timmar och 44 minuter och inläsare är Örjan Blix. 1795 är den sista delen i Niklas Natt och Dags deckartrilogi om åren efter attentatet mot Gustav III. Boken tar vid efter branden som ödelade skurken Tychus Setons barndomshem i förra boken. Anna-Stina Knapp är sedan dess försvunnen, galen av sorg och posttraumatisk stress efter att hennes båda barn dött i lågorna. Mikkel Kardell och Emil Winge letar efter henne, men det gör också poliskammaren och kretsen kring kungamördarna, då man tror att Anna-Stina är i besittning av en lista över de som låg bakom sammansvärjningen mot kungen. Tykoseten är utblottad och utstött. Han försöker komma tillbaka in i värmen och planerar en fantastisk och i vanlig ordning grym föreställning för sina kamrater. Likt Expressens recensent Marie Edström skrattar jag lite åt att man kallar serien Bellman Noir. Jag håller med henne om att tiden i sig var noir så det räcker, så beteckningen känns lite överflödig. Jag fick dock intrycket att grymheterna är något nedtonade när jag läser den här avslutande delen, jämfört med de båda förra. Det kan vara så, eller också är det kanske jag som är avtrubbad. Det saknas nämligen inte osmakliga detaljer. Bland annat när Anna-Stina och en fattig gatupojke flyr undan statsvakten och gömmer sig i stadens latringrop. Hur som helst är det fortfarande en läsvärd bok som knyter ihop säcken. Det känns som ett avslut när man har läst sista sidan om Mikkel Kardell, Emil Winge, Anna-Stina Knapp, Tychus Seton och de övriga figurerna som befolkar Natt och Dags romaner.
Har du läst Natt och Dag?
Nej, det har jag inte.
Står den på att göra-listan?
Inte än. Jag gillar deckare som inte är fullt så detaljerade, kanske blodiga och så.
Och du slutar med verklighetsskildringar, journalistiska sådana och inte av idag.
Nej, utan jag har läst Motorcykel genom Sverige av Ester Blenda Nordström. Speltiden är 7 timmar 41 minuter, inläsare Anna Godenius och det är en talbok med text. Och i den här boken, Motorcykel genom Sverige, är Ester Blenda Nordströms bästa tidningsartiklar genom åren samlade. Den på senare tid så uppmärksammade Ester Blenda var Sveriges första undersökande reporter. Redan 1912 anställdes den då 21-åriga Ester av Svenska Dagbladet och 2 år senare tog hon jobb som piga på en gård för att rapportera om pigornas villkor. Hon körde också motorcykel med sin pappa på bönpallen genom Sverige för en artikelserie. Ester skriver humoristiskt om sin färd genom byar, städer och landsbygd och beskriver många intressanta människor. Landskapens beskrivningar blandas med detaljer om hur det känns att köra motorcykel, personporträtt och en del fakta om motorcykel och körning. Man förstår att vägarna var usla för motorfordon och på småvägarna är alla grindar som måste öppnas för korna ett hinder. I vimlet på Berga bondmarknad får vi veta hur det är att försöka flytta en skenande kalv och ordagrant höra de stöddiga svenska amerikanerna, kvinnor som varit i Amerika några år och nu kommer hem och skryter med sina vackra kläder och fina sätt. De verkar redan ha glömt hur småländska talas. Sammanlagt så är det 35 olika artiklar och reportage som samsas i boken. Bland annat berättar Ester om den goda vännen Elin Wägner och hennes Smålandshem. Hon skriver om Finlands svåra situation när inbördeskriget bröt ut. rapporterar från resor till Frankrike, Spanien, Japan och Kina. I boken finns också hennes allra sista artiklar som hon skrev då hon dragit sig tillbaka till en egen gård i Sörmland.
Avslutade Jessica Sten som tillsammans med Stefan Sjölund på Stadsbiblioteket i Kristianstad sammanställt december månads talbokstips som innehöll följande titlar. Det slutna sällskapet av Elisabeth Klefot, Som en fjäder i vinden av Sofia Lundberg, Barnen på Hidden Valley Road av Robert Philip Kolker, Frusen timme av Britt Peruzzi, 1795 av Niklas Nattodag samt Motorcykel genom Sverige av Ester Blenda Nordström. Dessutom nämndes Aldrig glömma och Stilla vatten av Britt Peruzzi. Och de utgör de första delarna i en serie som hunnit till nummer 3 med Frusen timme. Samtliga finns inlästa som talbok. Och alla talbokstips från 2014 och framåt hittar du under rubriken Boktipset på vår hemsida. Reporter var Dodo Parikas.
I världskupptävlingarna i paralängdskidor och skidskytte i kanadensiska Kenmore kom Sebastian Modin i förra veckan på andra plats i finalen på sprintdistansen. Att lägga till tredje och sjätte platserna från de inledande loppen. Den här gången var den ordinarie ledsagaren eller guiden Emil Jönsson Haag med. Sprintfinalen vann ryssen Oleg Ponomarev, medan sportens största stjärna, kanadensaren Brian McKeever, kom på fjärde plats. Och den sistnämnde vann, som vi tidigare berättat, de två inledande loppen. Kanada och Ryssland var också de framgångsrikaste nationerna i tävlingarna. Nästa tillfälle för Modin att visa formen är i januari, då det är VM i norska Lillehammer.
Årets jultävling har en musikalisk skåning som tema, nämligen Peps Persson. Han skulle ha fyllt 75 år strax innan jul, men som bekant så gick han tyvärr bort i somras. Här kommer i alla fall 10 frågor med koppling till blues och reggae-mannen bakom låtar som den här.
Det här var Sicket elände från 1999 av och med Peps Persson. Peps föddes på Helsingborgs lasarett 1946 som yngsta sonen till Anton och Marta, där framförallt pappan var musikalisk. Han spelade fiol och skrev egna visor bland annat. Familjen bodde de första åren i Klippan, men från skolåldern uppåt var det en annan skånsk ort som gällde. Och det var här Peps kan sägas växte upp. Vilken ort söker vi? Det är fråga 1. Är det 1. Simrishamn, kryss, Körnarp eller 2. Bromölla? Och som ledtråd kan nämnas att orten faktiskt nämns i låten vi just hörde. Han är ju känd under namnet Peps, men han är döpt till något annat. Vad är Peps egentliga förnamn? Det är fråga 2. Är det 1. Patrik, kryss, Pierre eller 2. Per Åke? Det var bluesen han fastnade för först. Men efter att ha åkt över till Amerika 1972 och spelat in en skiva med sina bluesidoler så tyckte Peps att det inte fungerade för honom att sjunga på engelska. Istället blev det skånska som gällde framöver. Den här bluesskivan, den heter The Week Peps Came To... Ja, vilken stad var det som Peps åkte till? Fråga 3, alltså åkte Peps till 1. Los Angeles, kryss, Miami eller 2. Chicago. Som ledtråd kan man nämna att staden kallas ibland för The Windy City. Många anser att Peps var pionjär för både blues och reggae på svenska. Flera av Peps låtar är svenska versioner av utländska låtar. Han spelade till exempel in Bob Marleys låt Small Axe, som på svenska fick heta Leidensåg. En av hans mer kända låtar är Min trollmoj funkar, som är en cover på bluesklassiken Got My Mojo Working från 1957. Och i fråga 4 söker vi artisten bakom Got My Mojo Working. Var det 1, Muddy Waters, kryss, Eric Clapton, eller 2, Ray Charles? År 1974 släppte Peps skivan Blodsband med den här låten som öppningsspår.
Ett och ett och två, två och två och fyra. Lönerna är låga men barn är dyra. Ska det vara så svårt att fatta att det är falsk matematik? Som gör den fattige så fattig och den rike så förbannat rik. Två och två och fyra, fyra och fyra och åtta. Och nästan som 15 badrum och det låns brukar potta. Ska det vara så svårt att fatta att det är falsk matematik? Som gör den fattige så fattig och den rike så förbannat rik.
En känd engelsk matematiker som inte höll på med falsk matematik söker vi i fråga 5. Han sägs ha fått ett äpple i huvudet en gång och gav 1687 ut ett av historiens mest betydelsefulla verk, Naturfilosofins matematiska principer. Vem är det vi söker? Det är fråga 5. Söker vi 1, Albert Einstein, kryss, Isaac Newton, eller 2, Pythagoras? Från 1975 och framåt var det mer och mer reggae som gällde för Peps. Han tyckte själv att det blev en musikalisk blandning med lika mycket schottis som jamaikansk reggae. Men Peps jobbade inte bara med sin egen musik. 1977 producerade han debutalbumet för en annan skånsk båg, inspelad vid Värnhem i Malmö. Vi ska höra kultlåten Blåa sko och vi söker artistens namn i fråga 6.
Okej, nu är jag väldigt uppe här på allsången. Här kommer en ny låt som ni ska få lägga och sjunga på. Den handlar om Blåa sko!
Fråga 6 var detta 1, Mikael Wiehe, kryss, Hasse Andersson, eller 2, Carl Pedal. En av Peps mer okända covers är Mors lilla Olle, som finns på albumet Spår från 1978. Vi ska lyssna lite på den och under tiden kan du fundera på vem som skrev texten till Mors lilla Olle.
Kinden och solsken i blick. Läpparna små utav bär och blå. Bara jag slapp och så ensam är jag. Brummelig brum, vem lufsar där?
Fråga 7 är alltså, vem skrev texten till Mors lilla Olle? Var det 1, Elsa Beskow, kryss, Alice Tegner, eller 2, Olle Adolfsson? Publiken på Allsång på Skansens säsongsavslutning 2005 trodde kanske att de såg dubbelt när inte bara en utan två Peps Persson plötsligt var på scenen och sjöng en av Peps största hits, Oh Boy. Den ena Peps var den riktiga Peps, men den andra Peps var en folkkär komiker utklädd till Peps med identiska kläder, samma långa hår, runda glasögon och med den typiska flätan i det vildvuxna skägget. I fråga 8 söker vi namnet på denne komiker, känd bland annat för sin förmåga att härma dialekter. Och här hör vi honom på Idrottsgalan 2003 när han härmar speedwayföraren Tony Rickardsson.
Jag menar, det är ju inte som jag som kör speedway med brutna handleder, svamp i skrevet och som spyr i hjälmen när jag tar VM-guld. För femte gången. Men det är väl omanligt det. När jag snurrar runt i 120 km i timmen, 60 hit om dagen, upp klockan 3 på morgonen, 320 mil i bussen, färjan över, ny tävling, England. 30 hit, vurpa, bacon, röntgen, gipsa bägge armarna, färjan över, ny tävling, Polen och bajamaja i Krakow. Nej då. Nej då, jag är inte bitter.
Vi kan också säga att den är känd från bland annat Killinggänget och Parlamentet på TV. Fråga 8 söker vi 1. Robert Gustafsson, kryss Christian Lok eller 2. Johan Glans. Livet på landet lockade Peps mycket mer än livet i stan. I en intervju i SVT-programmet Nike från 1997 pratar han lite om skillnaden.
Det är så också när man bor på landet som jag gör, så har man inte den där förmågan att skärma av och stänga av intrycken som man får när man bor i stan. Så när jag kommer på centralen i Stockholm så försöker jag ju möta allas blick. Och det funkar ju i Vittsjö där man möter kanske 3 människor, men när man möter 800 pers på en gång så funkar det inte alls.
Och det var just den lilla skånska orten Vittsjö, eller strax norr om Vittsjö, som Peps var bosatt under senare delen av livet. Den här orten var under första hälften av 1900-talet framförallt känd för en sak, vilken? Det är den nionde frågan. 1. Här hittade man en stor guldorder som skapade en guldrush. Kryss. Den rena luften som gjorde Vittsjö till en känd kurort. Eller 2. Den stora skulpturen Scanisaurus av Gunnar Nylund. I den tionde och sista frågan ska vi höra en låt med Pelle Perssons kapell från 1977, producerat och mixat av Peps, som också bidrog med sång, musik och munspel på en del låtar. Låten heter Bejdevisa och är hämtad från albumet 4 tunnland bejdor om dagen. Och i sista frågan undrar vi ungefär hur många kvadratmeter ett tunnland är. Är det 1. Cirka 100 kvadratmeter, kryss cirka 5000 kvadratmeter eller 2. Cirka 100 000 kvadratmeter.
Det är arbetsförmedlingen man gångar när de antecknade mina namn. Och det visar sig alls inte många när tvärtom tog det mig nästan i fan. Jag fick arbete bom så jag tacka och det sa när jag får ifrån stan. Får du bara en grej i vår hacka, då får du att tugga bejdor om dagen.
Det var 10 frågor på ett eller annat sätt kopplade till Peps Persson. Och vi lockar som vanligt med fina priser. En valfri ljudbok eller musik-CD i normalprisklassen till den med flest rätt. Men du kan bli en vinnare även om du inte har alla rätt. Vi låter nämligen ut en ljudbok eller musik-CD till bland alla som skickat in oavsett antal rätt. Vill vara med och tävla så skicka in dina svar till oss senast klockan 12 måndag den 3 januari. Kontaktuppgifter finns i redaktionsrutan sist i tidningen. Tävlingsredaktör var Martin Holmström. Öppnat och stängt. I Lund återinvigs i slutet av veckan det klassiska apoteket Svanen som funnits sedan 1627 och för ett par år sedan skulle läggas ner. Men efter en proteststorm renoverades istället apoteket med en träinredning från 1800-talet och den snidade svanen på fasaden är nyförgylld. Nu öppnar Svanen igen och adressen är som tidigare Kyrkogatan 5. Restaurangkedjan Sushiyama har expanderat och öppnat på Lilla Fiskaregatan 8 i Lund. Deras första Skåne var på köpcentrat Nova. Och nu finns de också på köpcentrat Mobilia i Malmö. Expanderat har också den sydostasiatiska restaurangkedjan Linnea och Basilica. De finns nu också i Staffanstorp på adressen Handelsvägen 38 på Rondellens handelsplats. Kedjan har också öppnat på Center Syd i Löddeköpinge och på handelsområdet Svågertorp i Malmö. Till den sistnämnda är adressen Drakagatan 10. Thailändskt och vietnamesiskt är specialiteten och kedjan finns på ett antal skånska orter. Ängelholms bibliotek invigs i nyrenoverade lokaler på Stortorget den 18 december mellan klockan 10 och 15. Och från och med den 20 december har de öppet måndag, onsdag och fredag 10-14 samt tisdag och torsdag 14-18. Torsdag den 23 december är det dock öppet 10-14. Och efter några veckor ska öppettiderna utökas. I Sjöbo har hamburgerjätten McDonald's öppnat en ny restaurang med ett Mac-café där de ska servera lite bättre kaffe och till och med tårta. Det är det fjärde kaféet de öppnar i landet och det första i Skåne. Adressen hit är Solviksgatan 3 på Sjöbo Väst. I Malmö har spelcentrat Inferno Online öppnat på Södergatan 14 bredvid Stortorget. Och på Ven och Sankt Ib lägger vandrarhemmet ner verksamheten och stänger efter årsskiftet. Huset blir privatbostad.
Evenemangstips så. Och när årets sista tips spelas in gäller att covid-restriktionerna förstås kan komma att ändras. Och att för arrangemang med fler än 100 personer så krävs vaccinpass och att arrangörerna även kollar lägg. Vi börjar med syntolkade rörliga bilder. Först den animerade barnfilmen Bamse och Vulkanön med biopremiär 22 december. Allt verkar lugnt hos Bamse och hans vänner när ett nödanrop kommer från Skalmans gamla kollega som försvunnit under en forskningsresa. Vilket leder ut vännerna på ett räddningsuppdrag förbi hungriga vargar, själviska skurkar och livsfarliga vulkanutbrott. Filmen har syntolkning för biobruk. Och det har även Peter Dalles spelfilm Tills solen går upp. Huvudpersonen Peder springer på sitt ex Hanna. Båda är lyckligt gifta med andra, men en attraktion finns kvar mellan dem. I julklapp från sin fru får Peder samtidigt en magisk drömbok som gör att han och Hanna förstår att de kan mötas i en drömvärld. Men när drömmar och verklighet flyter samman så får det oanade konsekvenser. I rollerna bland annat Björn Gustafsson, Peter Dalle, Helen Sjöholm, Mikael Persbrandt och Vanna Rosenberg. Premiär juldagen. Syntolkad TV, Galonisarna, är 8 kvarts långa avsnitt för förskoleåldern som har börjat sändas söndags eftermiddagar 14:15 på SVT Barn. Alla avsnitt finns också på UR Play och handlar om galonisarna i skogen som älskar allt som lever och växer i naturen, medan kontorisarna inte ens tror att naturen finns. Nu på lördag 18 december 19.00 blir det en stödföreställning för Scen Österlen, en ideell kulturförening för barn och unga i Borrby kyrka, med sång, musik, textläsning och dans. Biljetter via biletto.se eller scenosterlen.com. 50 kronor kostar det och förutom vaccinpass krävs legitimation. I Uppåkra kyrka i Staffanstorps kommun julkonserterar Uppåkra församlings kyrkokör tillsammans med Söderslätts musikkår 18 december 18.30-19. Anmälan görs till telefon 040 46 13 16. 18 december 16.00 och 18.00 är det julkonsert i Hässleholms kyrka med vokalensemblen. Solist Emma Silver. Föranmälan måste göras på telefon 0451 77 62 00. Och juldagen den 25 december 16.00 spelas julmusik på orgel och trumpet i samma kyrka. Organist är Benjamin Åberg och trumpeten trakteras av Jonas Rydström. Tillsammanskören sjunger julsånger på mötesplats Mittpunkten, Industrigatan 5 i Hör, 18 december 13-13.30. Det är fri entré. Vegetariskt julbord och fika finns i kaféet och kostar 220 kronor. Bordsbokning, telefon 0709 43 65 09. Julkonsert med Trelleborgs musikkår vankas i Sankt Nikolaj kyrka i just Trelleborg. Söndag 19 december klockan 16. Sångsolist Valentin Lundin. Vaccinpass krävs. 28 januari 17.00 i samma kyrka blir det orgelmusik, after work eller efter jobbet. Spelar gör organisten Martin Arpåker. Bekant brassmusik står på menyn när studentorkestern Bläckhornen konserterar ute på Stortorget i Lund 19 december mellan 13 och 14. I Västra Vrams kyrka i Tollarp uppträder Rångedal tillsammans med projektkören i Västra Vram 19 december 18.00. Easy Tick säljer biljetterna som kostar 220 kronor. Blir det några över säljs de i dörren. I Landskrona Sofia Albertina kyrka framförs gospelmusik av Koinonia Gospel 19 december 18-19. Vaccinpass och lägg krävs. Det är fri entré. I Ingnaberga nya kyrka sjunger tre tenorer plus musiker in julen 23 december 17-18. Concilium Cantores heter de. Det är fri entré och ingen förbokning, men när 100 besökare släppts in stängs kyrkporten. Juldagen 17.00 är det julkonsert i Österängs kyrka med kören Krikör eller kanske Krikör samt musiker. Det blir även julevangelium. Adress Sjövägen 27, Kristianstad. Hässleholms stadsmusikkår ger en nyårskonsert med glitter och glamour och pompa samt ståt 30 december 19-21 i Röda salongen Hässleholms kulturhus. Biljettpris 125-250 kronor. Nyårskonsert med Torsten Östergrens vinerensemble ges nyårsafton 16.00 på Landskrona teater. Dörrarna öppnas 15.00. Vaccinbevis och lägg krävs. Tixter säljer biljetter för 290-330 kronor. Massor av musikalmusik med Kristianstad symfoniker och sångsolister under Night of the Musicals blir det på Kristianstad teater 13-afton 5 januari 16.00. Sångare David Rix, Hanna Laflör och Anna Renudd. I biljettpriset ingår bubbel med tilltugg i pausen. Pris 300 kronor, hälften för barn och unga. Tixter säljer. Vaccinpass och lägg behövs. 13-dags musik med toner ur operett, musikal och opera samsas i en konsert på Kulturen i Lund 6 januari 15.00 till 15.45. Sångsolister är Lisa Löfqvist, Christer Wendel, Signe Jeppesen och Christer Arvidsson. Bente Falk ackompanjerar på piano. Biljetter säljs för 100-150 kronor beroende på ålder. Bokningen har telefon 046 35 04 42. Dansa ut julen går det bra att göra på Ivötorget i Bromölla den 9 januari 16.00. Olle Westberg är författare till boken Den hotade demokratin. Så kan den räddas i populismens tid. Westberg har bland mycket annat varit chefredaktör på Expressen och svensk generalkonsul i New York. Den 12 januari 1921 föreläser han på Jarl Kullescenen, Skolgatan 4, Ängelholm. Förköp hos Kilbergs bokhandel, Storgatan 56A i samma stad. Telefon 0431-10013. Överblivna biljetter säljs från klockan 18 vid entrén till evenemanget. Byn är ett nyskrivet musikverk av Örjan Fahlström. Texten utgår från Sara Lidmans roman Kärdalen. Citat: så fattiga får vi inte bli att vi inte låter en odugling leva tillsammans med oss. Slutcitat. Men hur är det egentligen? Det utlovas i alla fall en musikupplevelse laddad med dramatik, sorg och skuld. Verket framförs i Stora salen, Kulturkvarteret i Kristianstad, 15 januari 16.00. Pris 175 kronor. Biljettinformation. EasyTick, telefon 010 160 15 20. Hässleholms kulturhus 0451 26 66 70. Tixter 0771 47 70 70. Kulturkvarteret i Kristianstad 0709 20 58 04. Eller Coop Galleria Boulevard 010 747 22 72. 2021 års sista kalender, den sveper över hela 3 veckor eftersom nästa nummer av Skånes taltidning kommer först i vecka 1. Och istället för att nämna alla dagar så gör vi nedslag i innehållet lite mer sammanfattningsvis. Vecka 51 börjar med en rad arbetsdagar innan jul. Svenska akademin håller högtidlig sammankomst med pandemiminskat deltagarantal måndag 20 december, då flera på senare år tillträdda medlemmar först nu håller sina inträdestal. Tisdag 21 december är det vintersolstånd. Det är alltså dags för årets kortaste dag och längsta natt. Torsdagen den 23 december är det lilla julafton, samtidigt som drottning Silvia fyller 78 år. Och veckan avslutas med julhelgen som i år inte ligger vidare bra till för den som hellre hade önskat sig fler lediga dagar i julklapp. Julafton infaller på fredag, juldagen på lördag och annandagen förstås på söndag. Och på juldagen börjar också herrarnas junior-VM i ishockey i Kanada. På närmare håll drar Lundaspelen i handboll igång annandag jul. Måndag 27 december, som förr hette tredje dag jul, inleder vecka 52. 30 år har då gått sedan ett flygplan med 129 passagerare fick motorhaveri och nödlandade i Gottröra i Uppland. Och alla ombord klarade sig, trots att planet klövs i 3 delar. Tisdagen den 28 december är värnlösa barns dag. Och torsdag 30 december fyller artisten, rocklegendaren och författaren Patti Smith 75 år. En rad av hennes böcker finns inlästa i talboksform. Och därefter så går även detta år till ända. Nyårsafton infaller på fredagen då skådespelaren Reine Brynolfsson i SVT vid midnatt läser Tennysons Nyårsklockan från Solidenscenen på Skansen i Stockholm. På nyårsdagen kan Eslövsborna fira att den dåvarande köpingen fick stadsrättigheter för 110 år sedan. Och 2 januari börjar Lundaspelen i basket. Tisdag 4 januari är internationella Braille-dagen eller punktskriftsdagen. Födelsedag för punktskriftsalfabetets skapare Louis Braille som föddes 1809. Onsdag 5 januari är trettondagsafton, som bekant även är titeln på en förväxlingskomedi av William Shakespeare. Pjäsen i fråga finns också inläst som talbok. Dagen därpå, torsdagen den 6 januari, är det dags för 13-dagen och det har gått ett år sedan den amerikanska demokratin stod och vacklade under stormningen av USAs parlamentsbyggnad Kapitolium i Washington. Och eftersom 13-dagen är helgdag så är fredagen den 7 januari en klämdag. Lördag 8 januari fyller den brittiska, närmare bestämt walesiska sångerskan Shirley Bassey 85 år. Och skulle artisten David Bowie varit i livet så skulle han ha fyllt 75. Söndag 9 januari avslutas vecka 1 samtidigt som Folk och Försvars rikskonferens drar igång i Sälen med bland annat samhällets krisberedskap på agendan.
Den regionala delen av anslagstavlan börjar med ett meddelande från SRF Skånes valberedning om att den redan börjat med sitt arbete inför årsmötet 2022. Vi ser gärna att ni föreslår kandidater till de olika posterna. Känner du någon eller kanske du själv vill ta lite ansvar för distriktet så hör av dig via e-post till val@srfskåne.se. SRF och SET i Skåne är versala. Eller via telefon till Stina Bodel Andersson 0702 39 76 26. Nomineringstiden går ut i mars. Hälsningar till er alla från Stina Bodel Andersson, sammankallande, samt Britt-Marie Linné, Fredrik Andersson, Stig Larsson och Torbjörn Schören. SRF Skånes kansli meddelar att de kommer att ha julstängt från den 23 december till den 9 januari. Vi öppnar igen måndag den 10 januari 2022. Och vi önskar alla en god jul och ett gott nytt år. SRF Malmö Svedala bjuder in till en syntolkad teaterföreställning på Intiman i Malmö. Torsdag den 17 februari ska vi se Borkmania, en nytolkad Ibsen-pjäs. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter och medlemmar från andra delar av Skåne är också välkomna. Har du högt flygande planer och skulle kunna göra storverk, men ingen som uppskattar och förstår dig? Då har du mycket gemensamt med Borkman, världens mest missförstådda man. En gång framgångsrik affärsman har han suttit i fängelse för bedrägeri. Nu är han besatt av drömmen att göra comeback. Och på nedervåningen tänker hans bittra fru Gunnild på upprättelse av släktens sociala position. Allt hopp står till sonen Erhard. Borkmania är den tyske regissören Stefan Puchers första uppsättning på en svensk teaterscen. Så här har du aldrig sett en Ibsen-pjäs förr. Pris, ordinarie 340 kronor, pensionär 320 och student 170. Du kan betala med inbetalningskort som skickas hem, men det går också bra att swisha till 123 077 8050 senast den 31 januari. Biljetterna delas ut på plats. För medlemmar utanför Malmö utgår som vanligt reseersättning från SRF Skåne när kvittot har skickats in inom 3 månader efteråt. Anmäl dig till kansliet på 040 25 05 40 eller via info@srfmalmo.se senast torsdag den 13 januari. Vid anmälan berätta om du behöver lur och eller ledsagning. Samling den 17 februari klockan 18.15 på Intiman, Östra Rönneholmsvägen 22 i Malmö. Föreställningen börjar klockan 19. Och om ni skulle ha frågor innan föreställningen eller behöva komma i kontakt med någon så kan ni ringa Maj-Britt Ryman 070 324 66 09. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och ganska kort. SRF Lundenbygden meddelar att föreningens kansli har stängt måndag den 27 till fredag den 31 december, det vill säga mellan jul och nyår, och öppnar igen måndag den 3 januari. SRF Malmö Svedala välkomnar till årets sista dagverksamhet. Måndag den 20 december klockan 13-15 blir det tidningsläsning och eller frågesport. Tisdag den 21 december 13-15.15 blir det bingo. Vi serveras kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Och vi vill att alla anmäler sig till kansliet. Telefon 040 25 05 40 om man tänker komma. Senast klockan 10 samma dag. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Och kansliet är sedan stängt från och med torsdag den 23 december och öppnar återigen måndag den 10 januari 2022. Dagverksamheten börjar tisdag den 11 januari med bingo. Om man behöver ha kontakt med föreningen under helguppehållet går det bra att ringa ordförande Rolf Berglund på 070-547-9729. SRF Malmö Svedalas styrelse och personal önskar alla en god jul och ett gott nytt år. SRF Västra Skåne meddelar att kansliet är stängt för jul- och nyårsfirande från och med den 23 december. Måndag den 3 januari 2022 öppnar kansliet igen. Alla medlemmar och styrelseledamöter önskas en riktigt god jul och ett gott nytt år från Lotta, Maria och Monica. Så har vi ett referat från SRF Sydöstra Skåne. Lördag den 13 november var det dags för gåsmiddag. Vi var 15 medlemmar som återsåg Husargården utanför Sjöbo. Ett ställe vi varit på flera gånger tidigare. Personalen visade tydligt sin glädje över att återse oss som gäster. Före middagen presenterade styrelsen sina förslag till verksamhetsplan och budget för nästa år. Något av det som är tänkt att genomföras är en träff där vi ska få lära oss om hjärt- och lungräddning och hur en hjärtstartare fungerar i samband med Alla hjärtans dag i februari. En ost- och vinprovningsdag kan också bli aktuell. Efter att vi tagit beslut om kommande verksamhet berättade Jonny Ekström, som även sitter i distriktets styrelse, om en ny podd som heter Ur vår synvinkel. Så blev vi serverade svartsoppa alternativt svampsoppa. Därefter var det dags för huvudrätten, gås och anka med diverse läckra tillbehör. Helt enligt traditionen avslutades det hela med äppelkaka. Jag tror att alla var nöjda och belåtna med denna gemytliga eftermiddag. Undertecknat Jonas Pettersson, pressombud. Vi rundar av året med några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. Och börjar med tågen. Västkustbanan mellan Landskrona, Helsingborg och Ängelholm ska stänga för underhåll kvälls- och nattetid. Nu på fredag den 17 december från 21.30, lördag den 18 december samma klockslag och söndag den 19 december från klockan 20.30. Och det betyder att Öresundståg inte stannar i Landskrona och Helsingborg, medan bussar ersätter mellan Helsingborg och Ängelholm. Och mellan Ängelholm och Kattarp är pågatågen ersatta av bussar. I Alnarp i Lomma kommun har man börjat ett större arbete på Kungsgårdsvägen som regionbuss 139 brukar köra. Hållplatserna närmast Lantbruksuniversitetet, det vill säga Campus Alnarp och Motorvägen, är stängda fram till den 23 december klockan 15.30. Fram tills dess finns en tillfällig hållplats på Alnarpsvägen i Lommas södra utkant och strax norr om korsningen med Malmövägen. En lokal ändring i busstrafiken i Malmö. I Malmös hamn drar ett arbete på Hemsögatan ut på tiden och stadsbuss 32s hållplatser Hemsögatan, Blidegatan och Justeregatan som skulle öppnat innan jul fortsätter nu vara stängda till den 31 januari. Och de ersätts, som vi tidigare berättat, av tillfälliga stolpar på Bjuregatan, Blidegatan respektive Hemsögatan. Och det var allt vi hade att komma med i år. Nästa nummer, nästa år, i vecka 1, torsdag den 5 januari. Och får man den på CD, får man den sannolikt på fredag. Och då återstår inget annat än att tacka för i år och önska en god jul och ett gott nytt år. Vi hörs!
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. SE. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!